Ett företags lagstadgade uppgift är att bereda vinst åt ägarna. Men ska ett företag dessutom också aktivt värna om miljön och bidra till närsamhället och följa höga etiska principer i sin verksamhet, det vill säga vilket är företagens samhällsansvar? Det är det som vi frågar oss idag i Slaget efter 12. Och med oss har vi Maria Ernström Fuentes. Du är forskardoktor på Hanken, har särskilt specialiserat dig på företagens samhällsansvar. Välkommen.
Tack.
Med oss också Niklas Reuter. Du jobbar som konsult, har också bland annat arbetat med etiskt ledarskap. Välkommen med.
Tack så mycket.
Och Nico Herlin, du är företagare och framtidsforskare i Åbo. Välkommen.
Tack.
Och det här är som sagt Slaget efter 12. Jag heter Ville Hupa. Maria Ernström Fuentes, vad handlar ett företags samhällsansvar om idag enligt dig? Vad innefattar det?
Du hade ju en ganska bra inledning här om vad det, de olika delområden som det egentligen handlar om. Oftast så ser man ju på företags samhällsansvar som någonting positivt som de sysslar med utöver då det här just maximera vinsten för företaget. Och det beror nog också jättemycket på i vilken sektor, ekonomisk sektor, som det här företaget agerar och vilka sorts problemställningar som de ställs inför, vad det egentligen, hur företagsansvar sen ser ut. Men att vad det egentligen är det som jag har fokuserat på här är den här liksom politiska dynamiken i företagsansvar. Det vill säga att företagen är politiska aktörer och det är just genom företagsansvar som de egentligen sysslar med politik. Och det kan då handla om att det där delvis så kan det handla om att undvika reglering, statlig reglering, men det kan också handla om att avleda uppmärksamhet från sådana liksom mindre gynnsamma saker som kan leda till konflikter för företaget och på det sättet också påverka avkastningen i senare skede.
Niklas Reuter, är företag politiska aktörer eller är de först och hand vinstmaximerande enheter som producerar varor och tjänster så mycket som möjligt och så länge det sker inom lagens ramar så är det acceptabelt?
Jag skulle säga att eftersom de här globala problemen börjar bli allt mer överhängande så är den här gränsdragningen, tror jag, allt svårare att dra mellan var kommer företagets ansvar och var kommer statens ansvar. Att jag tror att man har reglerat den och sparat på den offentliga sektorn så mycket att de globala problem vi har så kommer att kräva också engagemang av företag och inte minst för att en sån verksamhetsmiljö krävs som är hållbar för att de ska kunna utöva sin verksamhet, så att det är ju deras egna intresse att köta ansvaret. Och klassiskt sett så talar man ju om att företags samhällsansvar bygger på tre pelare: socialt, miljö och finansiellt ansvar. Och jag skulle säga att den här klassiska definitionen är helt korrekt fortfarande.
Företagens insatser behövs också för att hantera de stora globala problem som möter oss idag, säger Niklas Reuter. Nico Herlin, vad kännetecknar ett företag som bär ett samhällsansvar enligt dig?
Ja, det är ett företag som tar i beaktande många saker. Jag tror också så där, man kan nästan säga att ett företag som är ansvarsfullt så gör också vinst, för det är ju ansvar att göra vinst och se till just att den här ekonomiska biten funkar. Men sen är det ju det att tänkte på det här med liksom ansvarsfullhet i allmänhet, så där som individer och företag så har vi ju alla en möjlighet att påverka den värld vi lever i.
Jag tänkte fortsätta med ett konkret exempel. Vi har skogsbolaget Stora Enso, som till stora delar indirekt ägs av finländska staten. De har länge gjort då business i Brasilien och har i flera år varit inne i svåra marktvister där det är lokala markägare som anklagar bolaget för att genom oschysta medel skaffa åt sig odlingsmark. Bolaget själv säger att man har agerat helt i enighet med rådande lagstiftning och följt alla regler. Och vår utrikesreporter här på Svenska Yle besökte nyligen delstaten Bahia där det händer saker och situationen är väldigt inflammerad där. Maria Ernström Fuentes, du har satt dig in i den här konflikten. Kan man säga att Stora Enso agerat på ett hållbart sätt enligt dig? Man har följt den lokala lagstiftningen.
Alltså, ja, det där är en ganska faktiskt liksom svår fråga att ställa på det sättet. Det som är, alltså som är symptomatiskt för företag som har investerat i stora cellulosafabriker är ju det att de också har, behöver ha tillgång till väldigt stora landområden. Och det är nästan liksom omöjligt att undvika någon sorts av konflikt med lokalbefolkningen i den här sortens business. Sen att är det att har de agerat hållbart eller inte hållbart, alltså Stora Enso har alltid gått ut för att de är föregångare på det här området och arbetar med den lokala befolkningen och försöker lösa problem. Och i det här programmet som visades på Spotlight för någon dag sedan så kom det ju också fram att de har försökt att hitta lösningar på ett eller annat sätt. Men att det som är problematiskt i de här fallen är ju det att att de som inte kanske riktigt är med på idén om att leva bredvid ett stort plantage eller som tidigare har jobbat med någonting annat där vad det plantage är idag eller som har just liksom ägarkonflikter, så det är väldigt svårt att hitta hållbara lösningar för dem, för att företagets liksom kärna, det vad de sysslar med, så går totalt helt emot vad den här lokalbefolkningen då sätter krav på.
Niklas Reuter, företag konkurrerar om arbetskraft, de konkurrerar med andra företag, de konkurrerar om mark, som i det här fallet med Stora Enso. Det är så att säga en hopplös ekvation att i en sån situation göra alla nöjda.
No, det du säger just här till sist, att göra alla nöjda, så ett klassiskt sånt här samhällsansvarsverktyg som företag använder, som bygger upp en sån här politik och verksamhet, är ju nog en sån här intressentanalys. Och med det menar man att man ska i god tid bekanta sig med de lokala förhållandena, definiera, träffa de intressenter, alltså de som har krav, önskemål på eller är beroende av företagets verksamhet på något sätt, och föra någon slags dialog och diskussion med de här parterna för att på det sättet förebygga liksom affärsrisker och också öka trovärdigheten och förståelsen för företagets drift där lokalt. Och då är det ju frågan om att bygga kompromisser där man beaktar en massa olika och ofta konfliktfyllda önskemål. Men om man vill driva någonting företag hållbart och inte har bekantat sig med det här, så då möter man just såna situationer som kan komma hemskt överraskande, där lokala protester och andra saker kommer fram. Sen kan man väl också tillägga att ett annat hemskt ofta använt verktyg är ju att hur man har utvecklat sin egna företagskultur. Alltså att vad är det vi upplever som extremt viktigt vad gäller våra värderingar, och hur ska de synas i praktiken? Och då är det ju ändå ganska många som har internt etablerat sådana här etiska code of conduct. Och nu är det som styr, eller borde styra och hjälpa företagen att kunna också göra vinst och framgång på lång sikt.
Jo, det stämmer att om man går in på olika företags hemsidor så hittar man en massa olika exempel på certifikationer och diverse bevis som då ska bevisa att företaget i fråga agerar etiskt och hållbart. Men Nico Herlin, du har lite bekantat dig också med den här Stora Enso-situationen i Brasilien. Väcker det några tankar?
Nu väcker det tankar, men jag tycker att både Maria och Niklas sa ganska bra här om situationen där, att den är svår, och det här med att hitta kompromisser är kanske, det betyder liksom kanske att alla kan inte vara helt nöjda. Det som jag skulle vilja kanske ta fasta på är det här med företagskultur och det att man kan ju skriva vad som helst på sina nätsidor. Men hur man sen ser det i verklighet, så det är det som är hemskt viktigt. Mm. Det är också en sak som helt tydligt när man tittar på framtidens arbetskraft, vem som alltså vill jobba på olika företag, så de värderar hemskt högt att liksom värderingarna är gemensamma, alltså personliga värderingarna och företagets värderingar. Och de till exempel frågar på arbetsintervjuer att hur syns de här värderingarna i vardagen? Och då måste ett företag kunna på något sätt berätta och bevisa att de här värderingarna syns i vardagen.
Maria Ernström Fuentes, du som har forskat i det här, vi tänker då på finländska företag, lite större företag som kanske har då en internationell verksamhet. Hur väl överensstämmer de här liksom målsättningarna och olika värderingarna som man gärna då förmedlar utåt med verkligheten? Har du tankar där?
Ja, det är en intressant fråga i sig. Det som kanske är ganska sådär vanligt förekommande, att jag har ju tittat på just precis skogsindustrin och konflikter som kanske inte riktigt syns utåt i det där, de här cellulosainvesteringarna och plantagen i Sydamerika. Inte bara Brasilien utan Uruguay och Chile har också varit mina områden. Och det där, det som jag tycker att är ganska gemensamt för alla är det att man väldigt gärna nog vill visa på att man har värderingar, det stämmer, och att man gärna visar upp konkreta exempel som också, ja, de existerar i verkligheten på olika sorts sådana lokala initiativ som man har satsat på för att lokalbefolkningen ska få det bättre. Men det som sällan syns och som kom fram i det här programmet är ju just det, de konflikter som jag igen vill återgå till, som inte går att lösa. Och det vill säga att man lite avleder då uppmärksamheten för att visa upp en lite bättre bild från de där riktiga, liksom, den där sårbarheten som finns i själva modellen. Och man kommer inte ifrån det att man hamnar på problem med lokalbefolkning och olika sätt att helt enkelt se på vad ska land användas till. Och det är ju liksom en lite större liksom filosofisk fråga som företagen ogärna vill ta tag i.
Niklas Reuter, hur stort är glappet mellan så att säga vision och budskap och marknadsföring och krass verklighet när vi tänker på företagens etiska ansvar?
Ja, nu beror det ju hemskt mycket på att hur målmedvetet och hur stora satsningar man faktiskt har gjort på att använda verktyg, att lyfta frågorna som liksom på riktigt till strategisk nivå och sen vara hyfsat noga med att man faktiskt efterföljer de regler man själv har satt. Och nu oftast har det ju blivit tyvärr lite reaktivt, så att man skärper sig när man liksom blir fast för någonting. Och det är ju kanske nu allra synligast för Telia, hur de drar sig ur hela Centralasien och helt och hållet slutar verksamhet i sådana länder där de här förutsättningarna att agera etiskt och hållbart inte längre finns. Och då har sån där, liksom den där dragkampen mellan värdering och förtjänst förts, och den där diskussionen, och man har helt enkelt bedömt att nu har vi inte råd vad gäller liksom hela företagets anseende och trovärdighet att göra sådana här misstag. Och till exempel sådana här etiska koder som stärks av sådana här whistleblowing-verktyg och sånt, så skärper liksom upplägget. Så jag tror
och whistleblowing-verktyg, alltså det att någon talar ut och som
det att man ger, att man stärker, absolut, ja, alltså att man har en etisk kod som så att säga beskriver och betonar vissa korrekta tillvägagångssätt, och sen kan man där vi bredvid eller som stöd för det ge möjligheten att vad heter det, anonymt och säkert i sådana situationer där man upplever att nu har företaget inte följt de här reglerna, så kan man ha en sån här visselblåsarfunktion där man elektroniskt kan.
Nico, ja. Tack. Nico Herlin, är det så fortfarande att det är först sen när man så att säga åker fast för något ofog som man så att säga dyrt och heligt intygar att man förbättrar sitt beteende? Jag tänker till exempel på vårdbranschen här hemma som har varit väldigt aktuell på sistone. Niklas Reuter nämnde här Telia. Vad säger du?
No, det verkar ju vara lite så att sen när någon lyfter fram så sen börjar man att gräva och sen börjar man att rätta till. Men själv här så skrev jag anteckningar och skrev här ärlighet, frågetecken. Och fundera just att jag tror att ett företag skulle vinna på att också säga vad de inte kan. Och vad de inte ännu är så bra med. Att på något sätt kunna kommunicera mer än det de vill få till stånd. Men säga att vi är inte perfekta ännu. Nu vet jag inte, gärna kunna höra Marias syn på hur hon säger att det här skulle liksom gå ihop med till exempel då det här Latinamerika och skogsbolag där, att kan man använda det där. Men så där i allmänhet tänker jag mig att ett företag som är ärligt och lyfter fram också saker som man inte ännu kan men man vill ändra.
Det här är bra, är det här bara idealism jag menar? Låt oss tänka. Föreställa oss till exempel ett livsmedelsföretag som intygar att jo, vi har bra produkter men vi känner nu inte till ursprunget för precis alla ämnen och medel här. Men vi kanske blir lite bättre på det i framtiden. Skulle det vara en hållbar strategi, Maria Ernström?
Definitivt är det kanske lite mer hållbart om man inte riktigt har koll på innehållet i maten man har. Att man säger att man jobbar på det, och det tror jag att många företag idag gör. Alltså, det jag tänkte ännu gå tillbaka till det här med att företagen är reaktiva. Jag skulle säga att de här företagen som arbetar, så det är ganska stor skillnad på företag som agerar inom råvaruhandeln. Dit hör också cellulosa men också gruvindustrin och andra som har inbyggt i sig att de behöver vara på ett visst ställe eller de behöver få tillgång till en viss råvara för att de överhuvudtaget ska kunna existera. Det är lite annan frågeställning än vad vi kommer in på med andra sorts produktionsbolag eller vårdbolag där de inte har den här platsspecifika benämnaren. Det vill säga att fokus i de här bolagen som jag då har studerat är ju väldigt mycket på lokalsamhällen. Och där liksom den här ärligheten så måste man ju ändå ge åt Stora Enso specifikt att de har länge varit föregångare med det att de faktiskt har gått ut i sina hållbarhetsrapporter och sagt att här har vi problem och vi försöker lösa dem. Mm. Och varje år återkommer man det samma problem, men att det löser ju inte problemen när det är att man har dem. Och problemet i sig är ju det att de är väldigt stora de här anläggningarna och det krävs väldigt mycket land för att hålla dem i rullning och på en bra nivå med avkastning.
Niklas Reuter, kan det vara en affärsmässig risk för ett företag om man är allt för ärlig ibland?
Nu är det väl den där balansen som är liksom det där stora frågetecknet. Att hur mycket kan man och vill man säga? Själv tror jag, och det ser man just som det nämndes där om Stora Ensos rapportering, att för den stora allmänheten så inger det ju nog förtroende om man på ett balanserat sätt kan säga att det här var våra målsättningar, vi förverkligade dem, försökte uppnå dem via de här insatserna, men här kom vi inte riktigt fram, här misslyckades vi, här har vi de här problemen, men vi har tänkt nästa år jobba så här och så här. Det ger ju liksom en sån här lite projektinriktad liksom syn att det här ska vi ännu jobba på. Men det är nog säkert som det sades här att just i råvaruproduktion så är det ju kanske just som hon säger här att den där problematiken är extremt svår.
Ni lyssnar på Slaget efter 12 och vi frågar oss var gränserna för företagens samhällsansvar går idag tillsammans med forskardoktor Maria Ernström Fuentes, konsulten Niklas Reuter och framtidsforskaren Nico Herlin. När jag var själv ung på 90-talet och samhällsintresse började vakna sakteligen så minns jag några synliga bojkottkampanjer mot vissa globala aktörer. Det var till exempel McDonald's och Shell som båda kritiserades av olika orsaker för att agera oetiskt. Och nu när jag idag besökte de här företagens webbplatser så där finns långa utförliga förklaringar om vilka etiska principer man följer och hur man bidrar så att säga till samhället. Men jag kommer att tänka på det här med bojkotter. Är det för konsumenter ett effektivt sätt att ta ställning mot företag som agerar oetiskt eller uppfattas så? Vad skulle du, Niko Herlin, säga?
Nu är det väl på sätt och vis helt effektivt är det ju nog. Speciellt med sociala medier och man får folk ganska snabbt bakom någon viss sak. Så på det sättet tror jag nog. Och just som jag redan tog upp här, de här värderingarna är och ser ut att bli allt viktigare och viktigare för yngre generationer. Speciellt om vi ser på de här generation X och Y. Det vill säga de som är födda 85 till, vad är det, 2000 blir det om vi tar ändå fram till Y. Så där är de ganska starkt idealistiska och då kan sådana här saker bli allt vanligare.
Men syns det i praktiken, är det så att man vill framstå som idealistiskt men så köper man ändå produkter som man vet att kanske inte riktigt har ett hållbart ursprung?
Ja, jag tror att det är liksom, på sätt och vis är det sån idealistiskt i det, men man ser helt klart att det finns också folk som konkret gör val. Att det syns i konsumentvanor att man inte går med på att köpa kosmetikprodukter till exempel för att de innehåller något gifter eller så, utan man på riktigt lever som man säger.
Maria Ernström, får inte se bojkotter ett effektivt sätt att påverka företag?
No, i de fall när det går att kanske att göra det, men det är väldigt svårt i många fall att överhuvudtaget ha den möjligheten att bojkotta en specifik produkt, för den är liksom så, den är så nödvändig i det sortens liv man lever, att man kan hamna på en sån att man måste liksom helt och hållet ändra sin livsstil. Men det ser vi ju också idag, att det finns människor som till exempel har tagit till sig det här med zero waste livsstil, och det är ju en form av bojkott av avfall. Och sen finns det en annan trend som handlar om bojkott, det vill säga att man köper in sig i någonting som man vill vara delaktig i. Att det finns ju också, men det där, och i det fallet så spelar ju nog väldigt mycket den här berättelsen som företagarna kommer ut med en stor roll i att få människor att engagera sig i att köpa in sig i någonting som de vill vara delaktiga i.
Mm. Jag talar här i morse med Frank Johansson som är verksamhetsledare på människorättsorganisationen Amnesty. Och han påpekar att Amnesty till exempel inte förespråkar bojkotter av enskilda organisationer eller företag och egentligen aldrig har gjort det, utan deras sätt är att försöka påverka och sätta press på vad heter det, sådana företag som inte har rent mjöl i påsen enligt människorättsorganisationen. Och tanken är där att det blir liksom ett ändlöst stresstest som man aldrig kan då dra gränsen för vilka företag man sen ska börja bojkotta. I slutändan så kan man inte egentligen använda några produkter alls, därför att inga företag är perfekta. Niklas Reuter, är bojkottar fortfarande någonting som hör hemma i dagens värld?
Nå, åtminstone existerar det ju, och sociala medier och snabb liksom reaktionskapacitet och så betyder ju att det finns. Jag har inte någon finansiell data på att vad är det, att hur uppriktiga är konsumenterna sen i den där valsituationen, att välja de faktiskt den dyrare produkten som är mer etisk än den billiga oetiska. Och där kan man väl säga att säkert för den typen av produkter där prisskillnaden är liten och där valmöjligheterna är stora, så är det väl ganska naturligt. Men ju större investeringar vi går in för, så blir det säkert allt svårare. Men allmänt taget kan man väl säga att visst finns det ju en trend att välja etiskt. Jag menar, om man tar småskaligt, lokalproducerat, återanvänt, begagnat, hela delningsekonomin, cirkulärekonomin. Alltså nu går vi ju mot det att den här hållbarheten börjar bli liksom mera mainstream. Ja, dess relation till bojkottar kan jag nu inte säga, men att
hålla.
Kan jag få lägga till här? Alltså, för några år sedan, det började bli ganska många år sedan, så hade, som tangerade det här ämnet vi startade från, så var det en stor kampanj där det var Greenpeace som hade en kampanj gentemot ett cellulosaföretag i Indonesien, där de kunde visa klart att Barbie-dockan är i ett sån paketering som kommer från ett företag som skövlar regnskog i Indonesien. Och den var ganska intressant, den där kampanjen, och den fick i alla fall för en stund en sån lösning att Mattel, som alltså producerar de här Barbie-förpackningarna, så de tvingades byta leverantör för cellulosan. Så att visst kan det ju ha en effekt när man går in med sån här kampanj, och det sker ju nog, och Greenpeace har ju varit inne på den linjen. Men att grundläggande problemet är ju just precis som du sa här tidigare, är ju det att men vad byter man in sig till? Att vad finns det för problem på det området?
Jag tror själv att de här bojkottarna just, alltså, de funkar i viss mån, men de kan vara ganska kortvariga. Mm. En form av bojkott, eller ja, man kan man kalla den form av bojkott kanske, men någonting som jag tycker är ganska intressant om man studerar just det här med hurdana arbetsplatser och hur unga värderar framtida arbete. Så det här var en den där undersökning, här jag tror det var blandat från både Deloitte, den här, det var 2016 undersökning, men också PwC:s undersökning, så att 3/4 av de här millennialerna skulle vara beredda att ta en mindre lön för att jobba på ett företag som är hållbart. Och då var det till och med, till och med 10% skulle vara beredda att gå ner nästan $10,000 per år i sin lön för att jobba på ett hållbart företag. Eller liksom då ett sånt här samhällshållbart företag. Och det är ju också en form av bojkott på sätt och vis.
Mm. En lite cynisk invändning här är kanske det att forskningen visar också att människor ofta i den här typen av undersökningar kanske gärna ger en lite mera fördelaktig bild av sig själv.
Det tror jag
också. Är, utan att alls desto mer ifrågasätta dina källor. Hör ni, har lite tid här kvar ännu. Många företag idag idkar också någon form av välgörenhet, alltså man bidrar med pengar eller medel till olika ändamål som man vill befrämja i samhället. Så där vid sidan av den egna verksamheten. Är det här ett sätt att bära samhällsansvar, eller är det bara ett tecken på att man vill polera sitt varumärke, Niklas Reuter?
Det är säkert båda, och visst kan det ju skapa säkert mycket liksom goda effekter lokalt. Men nu skulle jag väl säga att de stora förändringarna sker i hur man driver liksom företag, produktion, försäljning, hur man väljer att betala skatter, hur man behandlar sin personal. Jag skulle säga att antagligen är den där själva inverkan på i sådana här välgörenhetssatsningar lite mindre, men synnerligen välkomna. Men jag tror nog också lite cyniskt att man också använder det kraftigt också ur en marknadsförings- och försäljnings liksom synvinkel.
Ernström Fuentes, håller du med om det här?
Visst, det är viss del. Det som jag kanske, som jag tycker att det är i ögonfallande i de här fallen som jag har varit med och studerat och så här, är hur sådana här sorts frivilliga insatser i de här lokalsamhällena, som där det är väldigt polariserat, att de kommer väldigt snabbt in där med sådana här arbeten där. Det här vill jag ju inte säga att det är i alla sektorer överallt det handlar om den här frivilliga sortens samhällsansvar. Men just i de fallen som jag har sett, så det polariserar ju det där lokalsamhället ännu mer, och det är därför jag vill säga att det är ett sorts biståndsarbete med en hållhake. Det vill säga, du får vara med så länge du är villig att vara en medgörlig intressent eller lokalsamhällets medborgare. Men att det där, du har inte riktigt tillgång till det sortens då utvecklingsarbete om du ställer dig på tvären mot företagets verksamhet på den orten.
Nico Herlin, jag skulle ännu kunna fråga dig. Du jobbar också som konsult, och ni har att göra med flera företag som nu kanske inte alltid agerar så där på en stor global marknad, men som tampas med de här frågeställningarna. Alltså, hur ofta händer det att ett företag frågar er att hur kan vi bli på något sätt mer etiska i konsumenternas ögon? Händer det?
Ja, nu händer det. På något sätt, det exempel som jag kommer på så här spontant är faktiskt till exempel offentliga upphandlingar, alltså någonting som har gällt vårt eget företag. Så bland annat Åbo stad kräver en utredning på samhällsansvar eller det här hållbarhet då man de upphandlar service, och då har vi erbjudit konsulttjänster. Så att det kommer mycket fram i många sammanhang. Så nu företag tar också upp det här ganska ofta. Men den offentliga upphandlingar kräver nästan att man måste kunna bevisa sitt samhällsansvar.
Mm. Här sätter vi idag punkt för diskussionen som alltså handlar om företagens samhällsansvar. Tack så mycket till Maria Ernström Fuentes, forskardoktor på Hanken, Niklas Reuter, konsult, och Nico Herlin, företagare och framtidsforskare. Och det blir nytt tema i slaget efter 12 imorgon. Jag heter Ville Hopa.